Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Bedtime Bunny, A Magical Approach to Happy, Healthy Bedtimes, en illustrerad barnbok från 2020, skriven av Kristi Lakman-Kaupinen tillsammans med Gail Lakman-McDowell. Den riktar sig till familjer med yngre barn som har svårt att stanna kvar i sängen när dagen är slut. Istället för att behandla läggningen som en konflikt använder boken en fantasifull idé. Nattens magiska varelser behöver barnens hjälp för att kunna röra sig fritt utan att bli sedda. Kaniner, enhörningar, pyttesmå drakar och andra sagoväsen gör därmed sänggående till en del av ett gemensamt uppdrag. Formen är en kort, lekfull bilderbok, men syftet är också praktiskt. Berättelsen bygger på principen som en positiv förstärkning, alltså att ett önskat beteende kopplas till något lockande och meningsfullt. Boken försöker inte ersätta sömnrutiner eller vuxnas gränssättning. Den erbjuder snarare ett språk och en ritual som kan göra en återkommande vardagssituation mindre laddad, både för barnet och för den vuxne vid sängkanten. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, en fantasiregel gör det lättare att förstå varför barnet ska stanna i sängen. Bokens centrala grepp är att ge läggningsregeln en tydlig, fantasibaserad förklaring. Barnet får inte bara höra att det är dags att sova, utan får veta att nattens magiska varelser behöver mörkret och barnens samarbete. Om barnen ligger kvar i sina sängar kan varelserna röra sig fritt. Det är en enkel premiss, men den fungerar berättartekniskt eftersom den flyttar uppmärksamheten från förbudet till konsekvensen i sagovärlden. För ett litet barn kan vuxnas behov av lugn kvällstid vara svårt att relatera till. Däremot är tanken på att hjälpa en enhörning, en lepreschaun eller en babydrak direkt begriplig inom berättelsens egna regler. Boken använder alltså fantasi för att göra en abstrakt rutin konkret. Den lovar inte att magi är en lösning på varje sömnsvårighet och den bör inte läsas som en medicinsk metod för sömnproblem. Dess styrka ligger i den vardagliga situation där barnet protesterar, vill gå upp igen eller vill förlänga kontakten vid läggdags. Då kan den återkommande regeln från berättelsen ge föräldern en lugn påminnelse som är mindre konfrontativ än upprepade tillsägelser. I en svensk familjekontext kan den fungera som en del av den välkända kvällsritualen med pyjamas, tandborstning, högläsning och godnatt, utan att behöva ersätta familjens egna vanor. För det andra, positiv förstärkning används genom mening och förväntan, inte genom hot. Enligt beskrivningen av boken bygger dess idé på positiv förstärkning. I praktiken innebär det att barnet uppmuntras att välja det önskade beteendet att stanna i sängen eftersom valet kopplas till något positivt. Belöningen är främst berättelsens känsla av delaktighet, magi och förväntan snarare än ett straff som väntar om barnet misslyckas. Det skiljer bokens anslag från berättelser där läggdags främst framställs som en vuxenregel som måste lydas. När önskat beteende får en positiv innebörd kan barnet lättare uppleva sig som en aktiv deltagare i rutinen. Samtidigt är det viktigt att förstå begränsningen. Positiv förstärkning fungerar bäst när vuxna är konsekventa, när instruktionen är enkel och när förväntningen passar barnets ålder. En bok kan skapa ett motiverande ramverk, men den kan inte ensam lösa exempelvis rädsla, otrygghet, sjukdom, övertrötthet eller stora förändringar i familjens liv. Förälderns bemötande är fortfarande avgörande. Det mest rimliga sättet att använda boken är därför att läsa den regelbundet och sedan anknyta lugnt till dess idé när barnet testas av att gå upp. På så vis blir sagan inte ett förhandlingskort, utan en vänlig och igenkännbar signal om vad som händer nu. Boken visar hur en berättelse kan göra en beteendeprincip mer tillgänglig för små barn, utan att använda ett undervisande fackspråk. För det tredje, magiska varelser omvandlar nattlig oro till nyfikenhet och lek. Natten kan vara dubbel för små barn. Den kan innebära vila och närhet, men också mörker, separation och en känsla av att missa något som händer utanför sovrummet. The Bedtime Bunny arbetar med denna ambivalens genom att fylla natten med vänliga, lockande varelser. Enhörningar, lepreschauner, babydrakar och titens kanin gör mörkret till en plats där något förunderligt sker, men utan att barnet behöver gå upp för att delta. Tvärtom blir det viktigt att ligga kvar för att ge varelserna utrymme. Det är en smart omkastning av perspektivet. Barnets önskan att kontrollera eller bevaka omgivningen omtolkas till en möjlighet att hjälpa till genom stillhet. Denna typ av fantasilek har en särskild fördel i bilderboxformatet. Den kan fånga barnets intresse snabbt och den ger vuxna ett gemensamt bildspråk att återvända till under kvällar som annars kan bli repetitiva. Samtidigt behöver vuxna anpassa tonen till barnet. För barn som lätt blir rädda av tanken på varelser i mörkret bör berättelsen läsas som tydligt varm och trygg, inte som ett påstående om att okända saker faktiskt finns i hemmet. Bokens dokumenterade ton beskrivs som nyckfull och magisk, snarare än skrämmande. Därför ligger dess värde främst i att skapa en trygg fantasi kring läggdags, inte i att förstärka föreställningar som barnet redan upplever som obehagliga. För det fjärde, högläsningen kan bli en konsekvent signal i familjens kvällsrutin. Boken är kort och utformad som bilderbok, vilket gör den praktisk att använda när barn och vuxna redan är trötta. Vid läggdags är det ofta mindre hjälpsamt med långa förklaringar eller nya diskussioner. En välkänd berättelse kan istället fungera som en övergång mellan dagens aktivitet och nattens vila. När samma bok läses vid ungefär samma punkt i rutinen blir den en signal om ordningen som följer, exempelvis efter tandborstning och före släckt lampa. Det är inte en garanti för att barnet somnar direkt, men förutsägbarhet kan minska behovet av att förhandla om varje steg. The Bedtime Bunny har dessutom ett innehåll som direkt anknyter till vad som ska hända efter läsningen. Många godnattssagor är lugna, men deras handling fortsätter inte nödvändigtvis i barnets egen situation. Här kan föräldern säga att det nu är dags att ge nattens varelser deras fria tid, vilket knyter samman bok och handling. För att behålla den positiva effekten bör vuxna dock undvika att göra berättelsen till ett löfte om att barnet aldrig får ropa på hjälp. Barn behöver fortfarande kunna få stöd om de är ledsna, sjuka eller rädda. Bokens mest hållbara användning är som en varm rutinmarkör, kombinerad med tydliga och omsorgsfulla gränser. Den kan också ge syskon ett gemensamt kvällsspråk, även om varje barn kan behöva olika mycket närhet innan sömnen. Slutligen, bokens styrka är en konkret vardagsstrategi. Medan räckvidden är medvetet smal, The Bedtime Bunny fokuserar på ett avgränsat problem, barn som inte vill stanna i sängen. Den koncentrationen är en styrka eftersom läsaren snabbt förstår både situationen och den föreslagna vägen in i den. Boken försöker inte vara en heltäckande handbok om barns sömn, utveckling eller föräldraskap. Den ger ingen bred genomgång av sovtider, nattuppvaknanden eller individuella sömnbehov. Istället erbjuder den en konkret berättelse att pröva i en specifik del av kvällsrutinen. För vissa familjer kan just denna enkelhet vara mer användbar än omfattande råd, särskilt när det som saknas är en positiv ritual snarare än ytterligare information. Den bygger också på en tradition som författaren Kristi Laakman Kauppinen enligt presentationen skapade i sin egen familj med tre barn. Det personliga ursprunget förklarar varför idén känns vardagsnära, även om läsaren inte behöver dela just familjens vanor för att använda den. Begränsningen är samtidigt tydlig. Barn med återkommande och svåra sömnproblem behöver ibland andra insatser och föräldrar bör inte tolka en bilderbok som professionell rådgivning. Inte heller passar magiska berättelser alla barn eller alla familjers sätt att tala om fantasi. Men inom sin tydliga ram erbjuder boken en ovanligt riktad kombination av bilderbok, beteendestöd och kvällsritual. Mom's Choice Award signalerar också att den har uppmärksammats inom kategorin familje- och barnmedier, snarare än att den ska bedömas som vetenskaplig litteratur. Sammanfattningsvis, The Bedtime Bunny passar främst familjer med yngre barn där själva övergången till sängen har blivit utdragen eller konfliktfylld. Den är särskilt relevant för vuxna som vill ha ett mjukt, konkret sätt att tala om att stanna kvar i sängen utan att varje kväll behöva upprepa samma tillsägelser. Barn som tycker om kaniner, enhörningar, drakar och andra magiska inslag kan lättare ta till sig bokens grundidé. Den kan också passa som en återkommande högläsningsbok i förskoleåldern, när tydliga ritualer ofta har stor betydelse. Den praktiska nyttan ligger inte i avancerade sömnråd, utan i ett enkelt gemensamt språk. Berättelsen ger familjen en vänlig formulering för kvällens förväntan och den knyter det önskade beteendet till hjälp, fantasi och positiv förväntan. För vuxna kan det minska risken att läggdags bara blir en kedja av påminnelser och motargument. För barnet kan det göra samma rutin mer begriplig och mer lekfull. Jämfört med många traditionella godnattssagor sticker boken ut genom att låta själva läggdagsåtsproblemet vara berättelsens tydliga kärna. Jämfört med rena föräldragider är den samtidigt skriven för att delas med barnet i stunden när rutinen ska genomföras. Den kombinationen av bilderbok och positiv förstärkning är dess främsta särdrag. Läsaren bör ändå ha realistiska förväntningar. Boken är bäst som ett stöd i en varm, konsekvent kvällsrutin, inte som en universal lösning på alla former av sömnsvårigheter. Om du vill stödja Kristi Laakman Kauppinen, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!